Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lisa Telby, den snygga tjejen som kom från ingenstans till att plötsligt en dag ha 412 000 följare på sin Instagram-kanal. Ja, det är helt enkelt därför hon är känd. Hon är en influencer, som vi kallar det, utav rang. Vi pratar om hur det är att komma från en frikyrka, att leva på sitt utseende och varför hon vill döda Oscar Sia i ett samtal som verkligen inte hade några gränser. Här är min intervju med Sveriges kanske absolut charmigaste tjej, Lisa Telby. Hej Lisa!
Hej!
Hur gör man för att bli din vän?
Man är snäll och köper chicken nuggets åt mig.
Är det där micken jobbig mot dig?
Det, jag vet inte om den ska vara så här. Eller om den ska vara... Ska jag ha den åt det här hållet?
Ja, nu har jag det.
Okej, okay, då ja. Har jag den så istället.
Aha. Så för att bli din vän så måste man vara snäll.
Man ska vara snäll och man ska
snygg.
Köpa...
Snygg.
Nej.
Jo, för har du en enda ful kompis?
Nej.
Nej.
Men om du köper chicken nuggets så hjälper det väldigt långt.
Ja. Du är alltså inte vegetarian?
Jag är inte vegetarian och jag är inte en dietmänniska och... Jag älskar allt onyttigt.
Du har verkligen en vegetarian-aura.
Tycker du?
Ja.
På vilket sätt då?
Ja, men du vet så här, trendig, hälso-aura.
Du, om du åt med mig oftare skulle du inse hur hälsosam jag är.
Ja.
Ja.
Hur kan du vara så smal då?
Jag har hög ämnesomsättning.
Grattis.
Tack.
Jag har också hög ämnesomsättning, men jag äter jävligt mycket ändå.
Det gör jag.
Okej, vi tar det här från början. Var föds Lisa Telby?
Lisa föddes i Örebro 1996. Och sen så, några månader efter hon föddes, flyttade hon med sin familj till en villa i Brickeberg i Örebro. Och där hon bott sedan dess.
Men du föddes i Örebro och sen flyttade du till Brickeberg i Örebro.
Precis. Okej, så jag föddes i stan och sen flyttade vi ut till ett villaområde. Så, och där bor, ja, där bor min familj kvar fortfarande.
Är det så här överklassområde eller vad är det för typ av område?
Nej, det är lite speciellt område. För att det är ett villaområde och sen går det en bro över till ett typ lägenhetsområde. Ja. Där det är... väldigt mycket, det är mångkulturellt.
Ja.
Så det är lite speciellt för det, i villaområdet bor det nästan bara svenskar och sen så går det över vägen så bor hur många olika typer av människor som helst. Men min skola låg på andra sidan vägen så jag växte ju upp i en klass där det var människor från väldigt många olika ställen och det tyckte jag var väldigt roligt. Jag var ju enda svenska tjejen i min klass.
Var det liksom en konflikt mellan villasidan och lägenhetssidan?
Nej, det tycker jag inte att det har varit. Men det är klart att det var lite, det är ju lite speciellt och man märker, alltså jag tycker att det är en väldigt tydlig bild på hur det kanske är i Sverige.
Mm.
Att svenskar så här bygger in sig och bor i separat område liksom och ja, men att man är ganska uppdelad.
Mm.
Och det är väldigt tydligt precis där jag bor.
Mm. Jag tycker problem ofta är att man tänker att det är så här, mångkulturellt eller icke-kulturellt, för det är så det ser ut.
Mm.
Men liksom, den största skillnaden till varför det blir problem i samhället tror jag handlar mer om klassskillnaden. Mm. Liksom. Där jag växte upp i Enskede var det precis samma sak. Det var ett villaområde, en motorväg och liksom bron över motorvägen. Där är det bara höghus.
Ja.
Och jag kände så här lite folk på andra sidan bron typ. Och sen så satt jag på bron så här Och då åker de över till villaområdet för att sno moppar och sådär typ.
Aha.
Så de bara, okej, jag kan inte härma folk, så bara, bara så här, tjena killen, typ, vilken är din moppe så att vi inte snor den? Typ, så här. Jag hade såhär frikort som mina sagt när vi inte snor den.
Och hos mig så var det att de hade egna mopeder och så körde de över folk om de inte fick deras mobiltelefoner.
Aha.
Mm.
Men det är i och
för sig... det är lite olika varianter.
Ja. Mm. Men problemet är ju också tyvärr att de har ett annat etniskt ursprung. Och så blir det att man då drar dem över den kanten.
Mm, precis. Men jag gick ju på... det var väldigt speciellt. Jag gick på en kristen friskola från att jag gick i lekis tills jag gick i nian. Men hälften av alla människor i min klass var muslimer.
Mm.
Så det är väldigt speciellt.
Du var väldigt oklar. Mm. Men vi går först tillbaka. Du flyttar till den här. Det är din mamma, din pappa.
Och min stora syster.
Och din stora syster.
Yes.
That's it.
Ja, vi
hur
hade en liten,
är din stora syster?
Hon är 2 år äldre än mig. Jag hade en sköldpadda också.
Okej.
Okay. Hon heter Totta.
Totta?
Mm. Alltså, jätteliten sköldpadda.
Okej.
Okay.
Och mamma och pappa, vad mamma jobbade pappa? De med?
Min pappa är professor i teologi.
Vad är det?
Teologi är typ, man studerar Bibeln och... man lär sig typ hebreiska och grekiska och man kollar, om du läser Bibeln så kan du ju ta allting för vad det står, men om man är teolog så går man in och så här, hur var det på den här tiden, vad menar de egentligen, och mer se till det historiska perspektiven.
Men skulle du säga att det är liksom en vetenskapsman med Bibeln typ?
Ja, de brukar säga att de forskar i Bibeln.
Mm, mm.
Så de läser väldigt mycket så här, gamla
men tror han på
där.
Bibeln? Eller är det som
ja,
en historiker?
Det så hela min familj är kristen.
Din mamma tror också på Bibeln.
Mm, precis, så det har präglat min uppväxt väldigt mycket.
Och det var de som satte dig på en kristen friskola.
Ja, precis.
Berätta om den kristna friskolan.
Den var, jag tyckte den var helt fantastisk. Mm.
Kan vi bara, vad betyder att det är en friskola? Ingenting med om det är en frikyrka eller inte.
Nej,
det den
alltså
inte är
den är inte kommunal. Nej, okay. Det är det. Så att egentligen så gick jag bara på en kristen skola som inte var kommunal. Okay. Det är samma sak. Men jag gick på samma dagis. Så jag gick på ett kristet dagis som hörde ihop med skolan. Mm. Så jag gick från att jag var 5 tills jag var 15 på samma skola. Eller vad det blir, 15-16.
Mm. Men då sa du att det gick en massa muslimer i din klass också.
Mm. Det var det jag gillade. Att så här, skolan sa, ja, men alla får gå här. Det spelar ingen roll vem du är, det spelar ingen roll vad du tror. Alla får gå här. Och jag tycker inte att det var någon större skillnad på en vanlig skola än att så här, vi fick typ inte svär i skolan. Men det är väl ingen lärare som vill att ungarna svär när man går i 2:an. Liksom.
Nej, det fick inte vi heller.
Nej, precis. Och sen var det väl mer att vi hade så här, vi hade fler religionstimmar, men då lärde vi oss om alla religioner. Så egentligen skulle jag säga typ att det var en skola där man fick, du fick tid att lära känna att så här, vad tycker jag?
Mm.
Tror jag på det här eller tror jag på det här? Och vi fick verkligen så här chans att utforska vad vi själva tyckte. Mm. Så det var väl det jag gillade med den skolan. Att vet, vi hade lite extra ämnen som andra skolor inte hade heller. Och det var typ att vi hade något som hette kultur. Och då fick vi välja om vi gillade drama, dans, bild, musik. Och så fick vi... Du fick göra vad du ville. Du fick utvecklas själv. Och det var väl det jag gillade. Att så här, du lärde känna dig själv väldigt bra.
Hur präglade allt det här kristna dig då?
Jag är själv kristen.
När jag säger, jag bara tänkte på det, när jag säger, hur påverkar allt det här kristna dig då?
Mm.
Det låter nästan som något negativt när jag sa det.
Ja, alltså jag förstår vad du menar. Alltså, jag träffar ju, alltså majoriteten av mina kompisar är ju inte kristna.
Nej,
och det är ju många som är väldigt skeptiska.
Mm.
Och det är många som har förutfattade meningar. Men det jag tycker om är att många som lär känna mig vet inte att jag är kristen. Och sen efter ett tag kanske de får reda på det. Och då blir de så här, aha, är du kristen? Och då blir de chockade för att de hade inte den bilden om att folk skulle vara så. Utan de hade en speciell bild om hur kristna människor är.
Mm.
Och sen stämde inte jag in på den. Och då blir jag ganska glad för att jag vill att folk öppnar ögonen lite.
Mot det.
Precis.
Men jag tänker så här, det som är grejen med, alltså, nu går vi bara in på kristendomen för att göra det här lite lättare, för att det finns massa andra sorters religioner. Men inom kristendomen, det finns ju så otroligt många grenar inom. Mm. Alltså det här är nästan som gay-världen, man är bög. Och sen för resten av världen så är det bara man är bög. Men när du väl är bög, då finns det 1000 olika kategorier av vilken typ av bög man är och vad man gillar. Och så här. Mm. Och det tänker jag är hela grejen med kristendomen också. För det finns så många olika kyrkor, det finns så många olika tro och det finns så många olika underkyrkor. Alltså jag förstår ju egentligen inte skillnaden mellan typ en frikyrka och svenska kyrkan.
Mm.
Typ. Vilken del i hela den här kristendomen var du en del av?
Jag är en del av frikyrkan.
Mm. Och vilken frikyrka? För det finns väl flera?
EFK
eller?
Heter den. Det heter Evangeliska frikyrkan.
Mm.
Och den finns här i Stockholm också. Mm. Philadelphia kyrkan typ är en del av det. Och
Pingstkyrkan.
Pingstkyrkan är också en frikyrka. Mm.
Och för då ska jag berätta något sjukt här. Förlåt.
Mm. Berätta.
Jag som inte gått i en kristen skola utan på Östermalmsskolan i Stockholm. Alltså det här var på Engelbrektsskolan. Skitsamma. När vi gjorde så här religionsgrej liksom, då fick man åka ut och besöka olika sekter. Så man gjorde grupparbeten då. Så om det var 30 i klassen så åkte man 3 och 3 till olika. Så några åkte till scientologerna exempelvis.
Oj.
Och vi gjorde på Pingstkyrkan.
Så
att för oss var Pingstkyrkan en sekt. Liksom.
Okej.
Okay. Mm. Vi är bara så här, hur sjukt det är när man kommer från någon annan värld och inte.
Men grejen att jag kan förstå, alltså om du kommer utifrån och typ aldrig gått till kyrkan eller så här, du vet, inte är, alltså du känner inte, det är inte en del av dig, du har inte vuxit upp med det, då förstår jag att man kan bli chockad när man kommer dit och bara, shit, vad är det här för människor, vad håller de på med, alltså förstår du, men vi som är uppvuxna i det, för oss är det så naturligt.
Mm. Och vad är grejen med det här EFK? Tror jag att det
är
så? Ja. Hur skiljer det sig från Svenska kyrkan?
EFK, frikyrkan och Svenska kyrkan. Enda skillnaden är att Svenska kyrkan är lite mer, vad ska man säga, den lägger sig kanske lite mer åt det ortodoxa hållet. Mm. Förstår du? Att den är, vad heter det? När man är lite gammeldags.
Ja, konservativ.
Ja, precis. De är lite mer konservativa.
Är de?
Lite mer. De har en präst.
Mm.
I frikyrkan har vi en pastor.
Mm.
Och i Svenska kyrkan så tror man mycket på att man ska bikta sig till prästen. Till prästen. Mm. Och sånt. Och man döper barn när de är små. Mm. Men i frikyrkan, vi vill inte döpa barn för vi vill att de ska välja själva.
Mm.
Så om barnet är litet och så här, ja men vi vill ändå göra någonting så vi välsignar barnen.
Mm.
Vi har så här, vi tar fram barnen i kyrkan och säger så här, ja, det här är Lisa. Och sen så säger vi välsignar henne typ.
Mm.
Men sen när jag blev stor, då fick jag välja själv. Vill du döpa dig eller vill
hur
du inte döpa dig?
Hur gammal var du då?
Jag var 18 när jag döpte mig. Just för att vi vill inte ta det beslutet åt någon annan. Så det är väl därför det kallas frikyrkan. Det är lite friare, du får välja lite mer själv.
Mm.
Och sen så frikyrka, eller Svenska kyrkan kanske lite mer konservativ.
Men det jag tänker, när jag tänker Svenska kyrkan och när jag träffar liksom präster.
Mm.
Alltså nu ska man ju vara så här. Jag tror jag växte upp hela min uppväxt i någon form av ateistliv.
Ja.
Men ändå döpt.
Mm.
Och jag konfirmerad.
Mm.
Men när jag konfirmerade mig och var på så här konfirmationsläger hände det ju väldigt lite om Gud. Måste jag erkänna. Men då var det så här, för då minns jag att man frågade Gud och man bara, ja men tror ni på Gud? Eller hur vet vi att vår Gud är den rätta? Och då var de så här, alla Gud är den rätta. Typ.
Ja.
Man får vara som man vill. Det fanns liksom verkligen inga tydliga svar på, på någonting om vad Gud eller Bibeln var.
Mm.
Typ. Men nu så här, jag försöker ju bli insatt i religion. Typ.
Ja.
Av den simpla anledningen att jag tycker att varje gång jag träffar någon som är religiös så är den så mycket gladare.
Du tycker det?
Ja, men jag träffar ju aldrig någon som är kristen. Som är så här, går i kyrkan på söndagar som inte går runt och ler på tisdagen. Liksom.
Nej. Nej, men jag håller nog med dig, kanske. Men tror du att det är för att...
Jag tror det är för att man har en annan värdegrund. Jag tror att oavsett vad man gör i livet så hamnar man i någon form av religion eller kultur. Typ.
Mm.
Så att om en person typ är... fotbollssupporter, då ska du komma så långt upp inom liksom Bayern Boys som möjligt och då är det din kultur och det är så du ser på livet. Medan kanske där jag kommer ifrån, då handlar det om att göra karriär.
Mm.
Det är liksom vår religion. Typ.
Mm.
Företagsledarna i Dagens Industri, de är liksom respekt. Typ. De talar och då lyssnar folk. Liksom. Mm. Och det handlar om att liksom ja, att bli så framgångsrik som möjligt. Och där tänker jag, och där i kyrkan, det är ju också uppbyggt på samma sätt.
Mm.
Men där har man kanske en värdegrund som ett handlar om att ge till andra mycket mer, och två, att liksom vägen till lyckan inte är så girig. Så
nej, att men det jag tror jag att det är, förstår jag, tror att det är vart man har sitt fokus också. Vi är ju, alla vi människor, vi är ju väldigt själviska. Vi tänker bara på oss själva hela tiden, att bara det går bra för mig, bara jag tar mig fram, bara, du vet, tänker bara mig hela tiden. Och jag tror att det är, du vet, när man lyfter blicken och slutar tänka mig, då får man någonting som är mer värt än det som är beroende på om jag gör bra eller dåligt ifrån mig. Och det blir något annat fokus, det blir ett lugn, att så här, det spelar ingen roll om det går skitdåligt för mig på jobbet nu. För det är inte där mitt värde som person ligger.
Nej.
Jag är inte mitt jobb och jag är inte min prestation, utan jag är något mer. Jag är, i Guds ögon så är jag värdefull för den jag är. Även om det går skit på jobbet.
Men hur reflekterar du kring Bibeln då?
Hur menar du?
Tror du på Bibeln?
Jag tror på Bibeln.
Tror du på Bibeln ord för ord?
Jag tror så här, att om du ska tro på Bibeln så måste du ha i baktanke hur det var på den tiden.
Mm.
Så jag tror på det som står i Bibeln, men jag tror att det går att tolka på olika sätt.
Tror du att Adam och Eva var de första på jorden?
Mm, det tror jag.
Så du tror att människan fanns innan dinosaurier?
Mm, det tror jag.
Mm.
Fast alltså, jag tror att han skapade människor och sen så kanske fanns dinosaurier på andra ställen samtidigt.
Mm.
Eller det är så här. Mm. Det är en skitsvår fråga, för ingen kommer ju någonsin kunna säga jag vet eller jag har rätt.
Fast det finns väl vetenskapsmän som hävdar att liksom man har bevis på.
Fast
att...
det är ju också beroende på vad man mäter med. De mäter ju med kol-14-metoden. Vet du vad det är?
Ah, jag minns att man pluggade den i skolan.
Precis. Men
jag
tror man att mäter ju kolhalterna i luften, hur det var. Men för att komma på den så var de ju tvungna att hitta på, förstår du, mätningarna. Precis. Så allting är ju relativt.
Ja, absolut. Men jag tänker så här, vi kommer väl kunna bevisa ett och annat. Men grejen är att jag kan inte köpa just Adam och Eva. Liksom. Att det kommer en orm som viskar.
Nej.
La, la, la.
Och vet du vad? Det är helt okej. Jag hade en biologilärare som sa att han var kristen, men han trodde på Big Bang.
Ja.
Så det är många som är så här, väljer typ, men det här tror jag på. Det här tror jag är en liknelse utav hur det kunde ha varit. Om vi säger att Gud skapade jorden på 7 dagar. Mm. Det var inte 7 dagar, det kan ha varit 7 år, 7 miljoner år. Men det var en liknelse för tiden.
Mm.
Så sådana saker tror jag också kan stå i Bibeln, att det var inte ordagrant så, men det är en liknelse för att vi ska förstå bättre.
Mm.
Typ så.
Men får man liksom, får inom din frikyrka, EFK, finns den bara i Örebro eller finns den här i Stockholm också?
Den finns överallt i Sverige. Ja.
Får man liksom tolka hur man vill då? Eller är det så om du är med oss och tänker på det här sättet?
Du får tolka precis som du vill. Du får komma till kyrkan precis som det är. Det är många som kommer dit som inte ens tror, bara för att de är nyfikna.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt fritt där.
Mm.
Så, ja.
Berätta hur de här gudstjänsterna går till i EFK.
De är jätteannorlunda beroende på vilken kyrka och vilken pastor som har det. Ibland så är det ju så här ungdomssamlingar för yngre och så. Men då kanske det är att det är någon som snackar, har ett ämne och pratar lite. Och sen så brukar det vara något som heter lovsång, och då sjunger man. Det är ju som psalmer i kyrkan. Och sen så brukar man be, och sen så efteråt så brukar man alltid umgås tillsammans, man kanske fikar och pratar.
Men är det en lugn tillställning eller är det lite festlig tillställning?
Jag skulle säga att den är oftast festlig. Men det beror lite på också vilken kyrka man går till. Det finns en kyrka här i Stockholm som heter Hillsong som är på Cirkus varje söndag, och det är ju mer som en konsert.
Den är väl inte på Cirkus varje söndag?
Jo, det är den. Om du
jag tror det bara var så här special occasions.
Nope.
Jag har varit där 3 gånger.
Ja, så det är ju mer som en konsert. Eller förstår du? Det är mer som en show. Förstår du? Att de pratar och det är många i publiken. Men allting har ju samma budskap. Så ibland är det jättelugnt.
Men tycker du att Hillsong är en bra kyrka?
Jag tycker...
ju bokstavstroende på Bibeln.
Mm. Ja, jag gillar Hillsong. Jag tycker att de är duktiga på att få ut sitt budskap till yngre människor som kanske vanliga frikyrkor har misslyckats med.
Mm.
Så det tycker jag är bra.
De är bra på att göra propaganda.
Ja, men typ.
Alltså, jag... Det finns säkert jättemånga bra saker med Hilsson också. Men jag var ju nyfiken på Hilsson.
Mm.
Så jag gick ju dit några gånger.
Yes.
Och var så här, bara... Alltså jag gillar ju att vara öppen med saker och ting. Ah. Alltså jag tycker man ska testa på allt och testa på sammanhang och sådär. Alltså oavsett så här, jag tycker inte att man som 48-årig, nej men så här 36-årig finansman ska vara så här, jag hatar Mello. Utan testa att gå till Mello och sen på den rosa fjäderbobo och sjung med. Liksom, typ. Bara testa allting och liksom se så här, förstå det. Liksom. Mm. Och man kan inte förakta någonting om man inte förstår det. Och så att jag gick till Hilsson då och så här, jag försökte förstå. Och det är en otroligt härlig stämning där inne. Mm. Det är mycket kärlek och du vet liksom man förs med totalt typ. Jag tyckte det, första gången var det så här, åh lite creepy med korsen och sen kom man in i det. Och det tyckte jag jättemycket om.
Mm.
Tills jag liksom började prata med folk som var uppväxta inom Hilsson och hade liksom försvunnit därifrån typ.
Mm-hmm.
Och liksom deras problem var hur extremt dömande det var liksom mellan raderna typ.
Mm.
Typ så här, det kan man väl säga om fotbollskulturen också kanske, men så här, ja absolut är det okej att vara homosexuell, men sen finns det ändå ingen som är homosexuell i kyrkan.
Mm.
Bara för att det finns ett liksom ett, man dömer det dolt eller ett dolt förtryck mot det.
Jag förstår vad
det.
Du menar. Alltså...
Och sen så bara hade jag en kompis som jag bara var där med. Jag bara, tja, typ, vill du stötta den här grejen? Och bara, nej jag kan inte göra det. För att alltså, jag accepterar, så här, jag kan, det är väl hans åsikt, liksom så här, jag kan acceptera någon som är homosexuell, men jag kan inte stötta det. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Det är lite så här, jag kan acceptera dig trots att du är fet. Men jag kan inte stötta dig, så jag kan inte ge dig liksom chips för att bidra till det. Liksom.
Nej. Alltså det jag har tänkt på är att det blir ju en väldigt speciell stämning.
Mm.
Men jag tänker att allting är på gott och ont. Och det jag tycker har varit jobbigt typ är att i kyrkan så är det väldigt mycket att man inte ska tänka på sig själv och man ska inte vara så självisk. Mm. Och det jag kände typ när jag började med Instagram, då är det ju så här, okej, men jag fotar mig själv och vi tar bilder på typ mina outfits. Du vet, det blir mycket ja. Så då kände jag ett tag att så här, shit, folk kanske snackar om mig eller tycker att så här, det jag håller på med är konstigt och ja, men så här, inte tycker att det är, ja, men så här, tycker att det är fel typ. Och jag kände mig lite utanför, kommer jag ihåg. Men sen så pratade jag med en kompis och till slut insåg jag att det spelar ingen roll vart jag är. Det spelar ingen roll om jag är i kyrkan, om jag är i skolan, om jag vilket sammanhang jag än är i, så kommer inte alla hålla med mig. Folk kommer ändå snacka om varandra. Och då kände jag så här, okej, men...
Fast det är ju inte sant. Alltså, för bara, fast, mitt och med de vännerna jag väljer
inte dina
ha...
nära vänner. Inte dem.
Nej. Men alltså bara i det regel så här, den publiken som är på de ställena jag går ut på så här, liksom, absolut, om jag pratar om min barndom, då är det ju hur många som helst som är så här, tycker jag är dum i huvudet för att jag inte har pluggat akademiskt typ, liksom. Men om jag går vidare liksom, alltså i mitt liv det är nu, alltså typ de människorna som är runt om mig bekanta, jag är ju alltid 100% säker på att de är folk som inte dömer en.
Men det är klart att de människorna du själv omger dig med, du väljer dem själv. Jag vill ha de här människorna runt omkring mig för jag litar på dem och jag vet att de tycker om mig. Men när du går till, om du börjar en ny skola och får en klass, du väljer inte de människorna.
Nej, de kommer alltid på ett nytt arbete.
De människor du inte väljer att ha omkring dig, det är precis som när du går till kyrkan, du har inte valt alla som sitter där inne. Alla väljer för sig själv vart de är någonstans. Och då kommer folk alltid ha delade uppfattningar om mig. Och det var det jag också kände. Att så här, ja, men alla kanske inte tycker att jag är en bra person eller ja, men du vet, si och så.
Men är det de tycker du gör fel då, att du är alltså har
ja, fast förstår, ingen har sagt till mig, men du vet, man kände vibbarna typ. Men så fort jag själv kom över det och så fort jag själv slutade bry mig, då slutade folk också bry sig. Så jag tror att det ligger mycket i sig själv också. Och jag vet inte, alltså Jag trivs väldigt bra i kyrkan, men det är klart att så här, det finns alltid folk som dömer. Det finns det överallt.
Får ni, fick ni dricka alkohol när ni var små?
När vi var små? Ja. Det fick vi väl om vi ville.
Mm.
Det
var liksom ingen skillnad.
Nej, alltså förstår du, alltså, du får alltid göra vad du själv vill. Det är klart att min pappa var som alla andra papper och säger, okej, men om du ska dricka, du behöver inte bli full.
Nej.
Men testa om du vill. Så det var väl som alla andra.
Får man ha sex hur man vill? Eller ska man vänta till äktenskap och sånt?
Jag tror att det beror på vilken familj du kommer ifrån. Jag tror att vi är väldigt uppfostrade med att du får alltid välja själv, men du ska inse innebörden av det.
Mm.
För vi ser det som en, som du har sex med någon, då du, det är klart du ska göra det med någon du tycker om.
Ja.
Det är väl det, typ att så här, vi ser det som en, att man ger en bit av sig själv till någon annan.
Mm.
För att det är det, alltså det är en av de mest intima sakerna du kan göra med någon. Mm. Det är inte någon du gör med vem som helst, typ. Du gör inte med alla du känner. Förmodligen. Men vi brukar se det, jag kommer ihåg när jag var liten så sa vi alltid att tänk dig att du är ett äpple.
Mm.
Och varje gång du har sex med någon så är det som att någon tar en tugga i ditt äpple.
Mm.
Och till slut, tänk, alltså så här, när du verkligen gillar någon, du vill ge den det finaste du har, du vill ge dem ditt äpple. Mm. Men sen så har du bara en skrutt kvar, förstår du? Att du har gett det till alla, det är inte fast speciellt det, längre. Det är väl typ så, alltså så här, du får ha sex med vem du vill, men vi vill att man kanske vill att säga, ja, men
fast det där lät ju nästan då som att det vore lite smutsigt, alltså du vet så här, jag ger bort. Jag tänker så här, jag håller med. Jag vill om en perfekt värld att folk bara hade sex i form av kärlek.
Mm.
För att nej, okej, det vill jag inte alls där. Men det är bra när folk har sex i form av kärlek.
Ja.
För det skyddar folk från sex i form av typ bekräftelse eller något sånt där.
Ja, liksom. Men alltså förstår du, alltså det är inte för att det är inte smutsigt. Det skulle, alltså, jag skulle aldrig säga att det är smutsigt.
Har du sex?
Ja.
Ja.
Och jag skulle aldrig säga att det är smutsigt, men jag tror att så här, för mig så har det varit viktigt att lägga en innebörd i det.
Mm.
Att så här, om jag ligger med någon så vill jag att en person ska veta att jag ligger med dig för att jag tycker om dig.
Ja.
Det är inte bara för att så här, jag har tråkigt och jag har ingenting annat för mig. Utan när jag ligger med någon så är det för att så här, jag tycker om dig.
Mm.
Och för mig har det varit viktigt. Och sen är det klart att man har dejtat en del personer som bara, va? You're so weird, typ.
Mm.
Men sen så i slutändan så har de alltid så här come around och typ, när, om vi väl har legat så är det så här, då vet de ju verkligen, shit, hon tycker om mig.
Ja.
Så för mig har det varit så. Men jag är så som person. Jag är väldigt restriktiv när det gäller sånt. Så här, jag kysser inte folk jag inte tycker om heller. Men jag vet inte om det är ett personligt drag, för jag har alltid varit så. Och sen har jag kristna kompisar som gör precis vad de vill med precis vem de vill. Och det får de göra. Alltså så här, jag lägger ingen värdering i det.
Nej, men alltså det jag tänker, det är ju väldigt, väldigt bra att ha mycket sex. Jag är dålig förespråkare för egentligen, för jag har sjukt lite sex själv. Men
det kan man inte tro.
Nej, jag vet. Men alltså det här är grejen. Jag framstår ju som väldigt självsäker. Liksom.
Ja.
Och jag låter inte folk ragga på mig heller, för att jag gillar att ha kontrollen. Liksom.
Det är du som bestämmer.
Det är jag som bestämmer. Ja. Och samtidigt vill jag inte vara den som bestämmer heller. Så att jag, för att ragga upp mig, alltså du måste ju liksom snika in dig på något sätt. Hur gör man ens? Nej, men du får väl liksom så här, typ, först var kanske lite så här kompisskärmig, skärma in så att, ja men, det är en process. Men det är ju inte så att någon process kan ragga på mig, upp mig ute på krogen, typ. Skitsamma, det där är för att jag är lite dum i huvudet. Men jag borde ha mycket, mycket mer sex, dels för att bara så här, förstå vad man själv gillar och vem man själv är.
Mm.
Där tänker jag att sex är en jätte, jätteviktig grej.
Mm.
Alltså jag har så många... Jag har så många killkompisar som är så här, de är jätte heterosexuella, har gjort lumpen, allting.
Mm.
Ja, sen åker de ligga med en kille och sen inser de att de är bögar. Liksom. Alltså det är så här en viktig grej. Jag tycker att man måste testa allting. Jag menar, jag tycker du måste testa sex med en tjej. Liksom. Och jag tycker att alla, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, alltså förstår, alltså om jag kände för att göra det skulle jag vilja göra det.
Ja.
Men om du... Jag vet inte,
men det här tycker jag då är problemet, för att du lägger en vikt vid det. För att jag menar, du skulle väl tycka att det var jätteskönt att ha sex med en tjej också. Liksom.
Ja, fast jag skulle inte vilja ha sex med någon jag inte tycker om.
Nej,
jag
okej, vet men inte. Du och jag tycker ju om varandra.
Ja.
Som, nej.
Jag är inte kär i dig.
Nej. Nej, men om vi hade sex så skulle det nog fortfarande vara rätt pretty goddamn awesome.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte, jag håller inte riktigt med dig, men that's fine.
That's fine.
Ja, det är verkligen fine. Men jag vet inte, för mig jag tycker om ifall man gillar varandra lite i alla fall.
Ja. En annan grej som jag har problem med när det kommer till kyrkan, det är att alla som jag pratar med inte kan säga någonting negativt om det.
Om vad då?
Om kyrkan, om tron, att så här, det här är problemet.
Men
det
vet
här
du vad
är
grejen är? Att det är som, förstår, kyrkan är som våran familj.
Mm.
Och det är som att snacka skit om sin familj, förstår du?
Mm.
Att så här, jag kan säga till dig, precis som jag sa nu, jag kände att när jag började med Instagram, jag kände att folk kollade snett på mig. Men det är klart att när jag säger det så får jag lite ont i hjärtat, för jag vill inte säga något dåligt om min kyrka, om min familj. Men precis, och jag tror att folk är väldigt... Kanske om du kommer utifrån, kommer dit för första gången, så kanske folk är lite reserverade med att, så här, att vi vill ge honom ett bra intryck och du vet så här, vill verkligen ge dig en bra start och att du ska gilla kyrkan, för vi gillar kyrkan, men precis som i alla andra sammanhang så finns det brister och det finns saker som är mindre bra, precis som överallt, och kyrkan är inte perfekt.
Nej.
För vi människor är inte perfekta, och det är vi som har gjort kyrkan, det är klart den inte heller är perfekt. Så jag kan förstå varför man kanske drar sig från att säga någonting dumt eller elakt. Men å andra sidan så skulle det vara en lögn att säga att allting är bra, för det är inte heller.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad jag menar. Vad tycker du är den största bristen i kyrkan då?
Jag tycker den största bristen i kyrkan är att vi är så fokuserade på oss själva. Förstår du? Att vi stänger in oss. Vi är där varje söndag, vi stänger in oss. Vi tycker det är skitbra, men det är samma människor där hela tiden. Vi borde vara ute bland alla andra. För det är ju det egentligen vi vill. Vi vill ju att alla, inte att man ska gå och pracka på någon med så här, så här är det, det här tror jag, och det här borde du också tro. Men så här, berätta så att folk blir medvetna. Jag tror det är det som är största felet. Och att vi kanske är, jag tror att man kan bli ganska dömande som kristen. För att vi blir uppvuxna med väldigt mycket värdegrundsord om att så här, du ska vara si, du ska vara så, du ska vara en bra människa, och då man tar åt sig väldigt mycket och man försöker hela tiden, och då är det många i kyrkan som kan bli så här, aha, okej, okay, du gör så där, okej, okay, typ. Och det tyckte jag, det blev väldigt tydligt i min kyrka när vi var ett ungdomsgäng och vi gick konfirmationen tillsammans, med sen, du vet, när man började gymnasiet, då märkte man att det blev lite splittrat, typ, för att några började festa asmycket, dricka varje helg och gå runt med allt. Du vet, så här, alla sådana grejer. Och några blev jättekonservativa, och sen var vi några i mitten, så här, vad ska vi tänka om det här? Typ, är det här bra, är det här dåligt? Typ, tills man insåg att så här, det spelar ingen roll, man får göra som man vill. Men jag tror att det var en period för oss när vi verkligen så här, var väldigt så här, fundersamma, typ. Kan man göra det här och gå i kyrkan? Och sen så insåg vi väl själva, när vi själva hade testat i det, att det spelar ingen roll. Du får göra vad du vill. Du kan ändå gå till kyrkan. Det är ingenting som hindrar dig. Det är inte som att Jesus älskar dig mindre för att du gick och festade i helgen. Det är inte som att han älskar dig mindre för att du gjorde någonting. Han kommer alltid älska dig. Men jag tror att det var en process för oss som hade vuxit upp i kyrkan. Att ta reda på det själva. Så det är väl en brist att så här, innan man har kommit till det stadiet själv, så kunde man vara ganska dömande. Jag kunde också vara ganska dömande när jag var yngre.
När startade du ditt Instagram-konto? Hur gammal var du då?
Då var jag 14. 15.
Och det var egentligen, det blev stor väldigt, väldigt snabbt. Ditt Instagram-konto.
Yes.
Så sedan dess har du typ jobbat. Så från, och jag tänker, man blir lite vuxen när man börjar jobba.
Ja, typ.
Men hur var det de här åren 0 till 13? Var det liksom väldigt, väldigt beskyddad uppväxt? Var det liksom...
Jag växte upp i en bubbla, skulle jag säga. Men...
Vad var det jobbigaste under de här åren?
Jag var väldigt osäker. Jag var väldigt blyg när jag var liten. Och jag hade väldigt, väldigt lätt att få skuldkänslor. Och det var min tyngsta last. Min tyngsta last jättelänge, tills jag var typ 14-15. Att jag var så rädd att vara att göra något dumt. Förstår du? Att, så här, att någon blev besviken på mig eller att jag sa något fel. Eller, du vet, jag var så rädd att säga fel hela tiden så jag blev väldigt inåtvänd och väldigt blyg. Så det var nog min absolut tyngsta lass. Men sen kom jag ihåg att jag var på ett läger när jag var liten och då var jag så himla blyg och så hade jag inga kompisar på det lägret. Jag hade två kompisar. Och då kom jag ihåg att jag stod och så kollade ut genom fönstret för de var liksom så här, det var någon annanstans jag stod ensam och så sa jag bara nej, nu ska jag inte vara blyg längre. Nu bestämmer jag mig, nu ska inte jag vara blyg. Och sen tränade jag. Jag kommer ihåg att jag tränade 2-3 år på att bara prata med människor som inte jag kände. Och sen var det som att något lossnade och sen blev jag extremt utåtvänd. Men det var verkligen en personlig, någonting jag behövde jobba på med mig själv. För jag var extremt, ja, jag var väldigt blyg.
Det där är så underbart när folk bara, okej, det här måste jag arbeta med och gör det.
Men det var ju väldigt obekvämt. Det var många gånger som jag hälsade på folk och sen gick in på toaletten och grät. för att jag kände mig dum. Och när jag var liten, jag passade inte in så mycket. Jag hade typ inga tjejkompisar. Jag var väldigt killig när jag var liten. Jag spelade pingis och du vet, spelade innebandy med alla killar på rasterna. Och, jag var väldigt killig typ och jag kände inte att jag passade in någonstans. Så det var också en grej, det tror jag, att så här, lära känna sig själv och typ acceptera så här, men på rasten vill inte jag leka med Barbie, jag vill spela innebandy, men det är okej. Okay.
Men det känns som du har väldigt mycket killkompisar också.
Jag har jättemycket killkompisar. Alltid haft jättemycket killkompisar.
Och blir sen de så... inte alltid kära där då?
det har varit lite problematiskt, men det brukar gå bra. Det sjuka är att alla mina närmsta killkompisar har varit kära i mig. Men sen har de har varit kära i mig och sen har jag sagt nej. Och sen när de kommer tillbaka ett år senare så har jag blivit jättebra kompisar. Så det funkar också.
Det är ditt sätt.
Det är mitt sätt.
Du slog igenom när du var 14 år typ. Du startade ett Instagram-konto och du fick 450 000 följare på typ en minut.
Nej, jag började när jag var 14, fortsatte när jag var 15. Sen när jag började gymnasiet så hade jag nog 100 000.
Hur fick du 100 000 följare?
Alltså jag uppdaterade ofta. Och när jag började då fanns ju inga hashtags.
Nej.
Det fanns inga tagg. Alltså så här, du vet, det var så sjukt, Instagram var så sjukt basic när jag började med det. Och du kunde inte köpa följare, du kunde inte köpa likes. Och så här, Justin Bieber hade 60 000 följare när jag började. Det var inte många som hade det. Det var jag och massa asiater, för de fick inte ha Facebook. De får inte ha Facebook i Kina. Så då hade de Instagram. Och då i alla fall blev jag bara så sjukt nördig. Jag älskar att sätta mig in i nya appar. Du kan ju bara tänka hur jag blir ut med Pokémon Go. Alltså, jag var likadan med Instagram. Jag bara, shit, jag kan ta bilder, jag kan redigera dem. Jag bara, det är massa folk som ser.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mina bilder. Så jag var bokstavligen all over the place på Instagram. Jag kommenterade allas bilder, jag likade allt. Alltså du vet, jag jag ville typ skaffa kompisar på Instagram.
Mm. Också att det är bästa sättet att ragga på.
Ja, men det är det. Like någons bild och sen slide into the DM.
Okej, men då måste jag bara fråga. Du har hur många följare på Instagram idag?
412, 13. Mm.
Du kan ju inte ragga på Instagram, för du kan ju inte se när någon likar
din
bild.
Nej, jag vet. Och vet du att
det här,
jag...
Det är min största rädsla. Eller så här, jag älskar Instagram, men jag kan inte heller göra det här.
Nej, och vet du vad? Jag har tänkt så mycket på det om jag ska skaffa ett privat konto.
Då kan jag... Men vet du vad jag brukar göra ibland? Ibland låter jag bli uppdaterad på 3 dagar, för du vet, då blir det en så här, vet du det, newsfeed mycket långsammare. Du vet, du är inte någon som så här in och likar på direkten. Så man kan se så här 5 minuter tillbaka i alla fall. Då brukar jag sitta, och sen så brukar jag sitta uppdatera från sen.
Ja, nej, jag vet inte.
Jag
ska erkänna en grej. Det vet ju du, att jag är extremt dålig på att höra av mig.
Mm.
Så... Alltså att ragga på någon på sms eller på internet eller någonting, det var ju helt omöjligt för mig.
Ja.
Jag måste ju gå bara i verkliga livet, annars går det inte. Jag vet inte, jag är ingen bra på det. Jag är ingen bra på sms.
Hur var det att slå igenom när man bara var 16 då?
Det var väldigt speciellt.
Mm.
Jag kommer ihåg att första dagen det var andra dagen jag började på gymnasiet och kände ingen i min klass. Mm. Då hade Expressen tryckt upp löpsedlar i hela Örebro, där det var en bild på mig, och så stod det Lisa Tellberg, världsstjärna på internet typ.
Mm.
Och så hade jag precis börjat en ny klass, och så var de överallt och alla hade sett det, och jag tyckte det var så pinsamt.
Mm.
För jag kände ingen i min klass. Så, ja, men, så här.
Men hur hanterar man det där?
Jag blev blyg.
Mm. Men jag menar, hur ska man hantera? Inte hur du hanterar, hur ska man hantera?
Man ska hantera om någon frågar, ska man säga, det är jag på tidningen. Mm. Varför ska du skämmas? Du har ju kämpat för att få mycket följare.
Ja.
Varför ska du skämmas över att du är på tidningen? Det är ju bra.
Men det blir en konstig situation.
Det blir en jättekonstig situation.
Jag stod och raggade på en kille igår, och så kommer det fram så här, 3 personer. Jag håller tyvärr i saker som inte jag vill hålla i på en bild. Liksom. Och så kommer det fram några och ska ta en bild, och jag står och raggar på den här killen. Jag bara, okej, kan du hålla i det här? Och så vänder man sig om, och då blir det så här, någon form av assistent till den.
Ja, nej, jag förstår dig. Och grejen är att eftersom att så här, mina tjejkompisar, de har fått stå ut med så mycket.
Ja.
Men jag är verkligen, alltså jag har verkligen välsignat med världens bästa tjejkompisar som har stått ut med att så här, nu måste du fota mig innan vi börjar skolan, och du måste fota mig mellan den här lektionen typ. Uh-huh. Och du vet, de har alltid stått upp för mig, och jag tror att om inte jag hade haft turen att ha så fina kompisar, då hade jag varit så inåtvänd och så blyg.
Mm.
För det är vad sociala medier gör med dig.
Mm.
Du bygger upp, du presterar på internet, men sen i verkliga livet du gömmer dig liksom bakom det, för du vågar inte vara den som tar för dig, och du vet, så, för att du vill inte att folk ska ha den bilden av dig, och istället blir du extremt inåtvänd. Så har jag blivit också i många situationer, att man blir väldigt blyg och tyst.
Men handlar det om att du blir blyg liksom? Det handlar inte om att du inte orkar, för jag kan tycka det när jag träffar folk som är så här unga youtubers typ. Alltså, så fort det kommer in en kamera i bilden, då blir man såhär, men när man pratar med dem naturligt, så är de väldigt så här sega. Men det är för att, alltså, om det är en kamera och det är en 500 000 människor som ser, då orkar de anstränga sig. Annars orkar de inte riktigt anstränga sig.
Jag förstår vad du menar. Jag tycker också att en del kan vara så, men jag vet inte.
För det handlar om blyghet.
Jag blir nog blyg, tror jag. Och sen så, jag vet inte, jag har väldigt mycket respekt för...
Men om du
folk runt omkring mig.
Men om du var 16 där. Hur påverkade det dig att liksom vara så otroligt mycket leva på utseendet?
Jag hade väldigt svårt att dejta folk.
Mm.
Jag blev extremt misstänksam.
Mm.
Jag litade inte på någon.
Men när du var 16, köpte du då själv att shit, jag är verkligen skitsnygg?
Nej, gud nej. Jag tycker fortfarande inte det.
Nej, okej. Okay. Så du kan inte säga att en stor del av din framgång kommer PGA ditt utseende?
Det är så, alltså grejen är att det tror jag, alltså förstår du, mitt jobb handlar om utseende. Det handlar om kläder, det handlar om smink, det handlar om hur man ser ut. Så det skulle jag absolut inte kunna säga att det inte är en del av det. Men sen så, om jag fick välja hur jag skulle se ut, mitt drömutseende, då skulle inte jag välja mig själv. Då har jag massa andra som jag hellre
skulle
se ut.
Vem skulle du välja då?
Jag tycker ju att Angelina Jolie är så fin.
Mm. Men där måste jag bara säga, jag tycker det är så konstigt. Jag ser mina killkompisar också när de sitter och likar folk på typ Tinder. Alltså de swipar höger på folk som ser ut som Angelina Jolie. Men för mig ser Angelina Jolie ut som en man. Alltså, och man får ju se ut hur man vill, men det är ju en klar överrepresentering av killar som gillar tjejer som ser lite ut som transvestiter.
Fast jag gillar
att det är
hennes,
så mycket opererat.
Hon har så fina drag.
Nej, men det är det där som är grejen. Det opererar kindben. Alltså hon har ju sprutat in något där. Hon har sprutat in saker i läpparna. Eller, jag vet ju inte om hon har gjort
jag
det.
Tycker
hon har
ser
den
ut som
typen
en,
av utseende.
Tycker du inte att hon ser väldigt... Jag tycker att hon ser ut som en drottning typ. Förstår? Hon har väldigt stark...
Det är hennes
stark...
pondus. Det
ja, men
tycker
det är det jag gillar. Och du vet, det hänger ihop så mycket med hennes utseende. Så det gör att man bara... Jag vet inte. Jag gillar henne och jag gillar att kolla på henne på film också. För hon är väldigt... Det är precis som hon och Beyoncé. Alltså, jag hade valt Beyoncé alla dagar i veckan om jag fick se ut som henne.
Men det är också för att hon har attityd, tror jag.
Ja, och jag gillar den grejen.
Vad
har
du komplex för i din utseende?
Jättemycket. Jag tycker själv att jag är jättesmal. Jag blir alltid kallad pinne. Så jag hade så gärna varit lite större. Det tycker jag inte om. Jag, du kommer skratta så mycket. Jag tycker jag har så dålig hårkvalitet. Jag hade jättegärna. För grejen är att alla mina bästa tjejkompisar, de är syrianer. Och de har magiskt hår. Alltså de har så här tjockt, tjockt, fint hår. Jag vill också ha sånt där hår. Men du vet, alltså, det finns saker hela tiden som jag inte tycker om mig själv.
Om du fick plastikoperera en sak.
Kan man göra sig själv längre? Kan man operera?
Ja, gud ja. Man kan göra det i verkligheten.
Man kan göra det? Ja, jag hade velat vara 10 cm längre. Ja. Det tycker jag
om
är så
om du hade
fint.
Fått plastikoperera en sak på mig, vad hade du valt då?
Oj, vilken svår fråga.
Ja, där kommer jättemycket ångest med att gå vidare.
Jag skulle börja med näsan, sen fortsätter vi med hakan. Jag skulle göra hela ansiktet, sen gör vi hela framsidan. Sen tycker vi göra ett rumplyft kanske. Lite Kylie Jenner.
Men min rumpa börjar faktiskt bli riktigt, riktigt fast.
Är det sant? Skottar du mycket?
Väldigt, väldigt mycket.
Är det sant?
Jag är bra på det där. När hade du din första kille?
Alltså kille och kille, vi var tillsammans en månad. Räknas det?
Mitt längsta förhållande var i 2 veckor. Han vet inte om att vi var tillsammans. Ja, en månad räknas.
Det var när jag var 15. Och alltså du förstår inte, jag blev så extremt brutalt dumpad
av killen.
Av den här killen. Och jag levde ju lite i fairytale att jag trodde att vi typ skulle gifta oss. Och sen dumpade mig så hårt. Och sen var jag så traumatiserad. Så,
men, ja, då var jag, vem var han? Var det någon du bara träffade?
Jag kände inte honom så bra. Det var en killkompis och det var min kompis kompis och jag tyckte han var skitgullig. Så vi blev väl tillsammans så här en vecka.
Ja. Och sen så var du singel tills?
Tills jag skaffade min andra pojkvän. Och då var jag nog 16. Var jag. Och vi var tillsammans 1,5 år. Sen växte vi ifrån varandra. Sen har jag varit singel.
Men du hade ju precis en relation.
Ja, fast vi var aldrig tillsammans. Typ. Va? Eller ish. Det var väldigt flytande, den relationen. Den är avslutad i alla fall.
För vi träffades på den här sweatshop-grejen.
Ja.
Och då hade du med dig honom.
Den är slut.
Den är slut.
Den är slut.
Du gjorde ett program som heter Sweatshop som gick ut på att ni åkte till
Kambodja
och jobbade med att sy kläder.
Yes. Eller ja, vi sydde kläder några avsnitt, men det vi gjorde var väl att undersöka textilindustrin typ och hur dåligt arbetarna behandlas utav de stora företagen.
Hur har det påverkat det?
Extremt mycket. Jag konsumerar kläder mycket mindre. Jag tänker på, för mig är det typ, eftersom att jag jobbar med mode, så blir det lite motsägelsefullt.
Får jag bara säga då vad jag tycker är problemet. Som jag också sa när under så här pressvisning för den här grejen. Och då sa jag den här frågan högt och öppet. Och när du börjar konsumera mindre kläder betyder det att de får mindre jobb och tjänar mindre pengar.
Precis.
Det är jävligt komplext.
Grejen är att det här problemet är så sjukt komplext. Det är så många som är med som har ett finger i spelet, och det är bokstavligen som en ond cirkel. Och jag tror att för oss, det var så här, när jag åkte dit, jag var 19 och Sara var 20 liksom. Hur mycket vet vi liksom, så här, det är ett extremt stort problem att lägga på våra axlar, och vi fick ju typ panik när vi någonstans skulle stå för det här problemet och alla frågade, men vad gör vi då? Vad är lösningen på det här? Och vi bara, ja, fast om vi ska lösa det här problemet så måste H&M, Kambodjas, du vet, det var så många, det finns inte ett enkelt svar. Och det jag kom på efter ett tag var väl att det enklaste och mest effektiva du kan göra är att fråga i affären när du köper kläder, vart kommer mina kläder ifrån? För att då märker företagen att våra konsumenter bryr sig om vart våra kläder kommer ifrån och vilka som gör dem och hur de har det. Och då vill de förändra för att konsumenterna ska bli nöjda. För om konsumenterna inte är nöjda, då kommer de inte sälja heller. Men någonstans så måste det börja med att företagen fattar att våra konsumenter bryr sig om hur vi gör våra kläder. Och det finns ju bara ett sätt, det är ju att man säger till att man bryr sig, man frågar. Vart kommer kläderna ifrån?
Men jag tror att hade vi vetat om att det fanns här ett företag, om man har H&M och Zara, och så hade man vetat om att okej, men på Zara där har de bra arbetsvillkor där nere. Produktionen sker fortfarande där nere i Kambodja. Det är bara att de får 10 kronor mer i timmen än vad H&M får. Då hade man ju gått dit och handlat istället.
Absolut.
Problemet är ju att det inte finns något företag som har den nischen.
Nej.
Jag tänker att det är antingen så här Sverige producerat eller vet.
Sådär. Det sjuka är att vi har typ inget bra fairtrade-företag i Sverige som gör kläder. Och det jag tycker är så synd är att fairtrade blir så dyrt. Förstår du? För att de gör det till sin grej och så gör de fairtrade och så tänker de, men det är fairtrade så vi lägger på 1000 kronor för en vit t-shirt. Förstår du? Och då vill ingen handla det. Och grejen är att om du gör fairtrade, det behöver inte vara så mycket dyrare. H&M skulle kunna ha fairtrade, de skulle kunna lägga 20 kronor mer och det skulle ändå vara fairtrade. Och ge de 20 kronorna endast till arbetaren. Det skulle räcka. Men det är någonstans så här, om det ska vara fairtrade och lite hipster, det ska vara lite finare och då blir det så dyrt. Och det är det jag tycker är så synd. Så jag tycker att vi saknar ett företag i Sverige som gör bra kläder.
Har du träffat Stefan Persson någon gång?
Nej, det tror jag inte.
Alltså H&M:s ägare.
Aha, nej.
Han kanske inte heter Stefan Persson.
Han heter...
Borde veta det. De heter Persson-familjen i alla fall.
Men han heter ju någonting sånt.
Du får börja hänga på Större H, för de är där hela tiden.
Ja, jag får göra det. Han vill inte träffa mig.
Nej.
Nej. Han tycker ju att vi snackar skit om textilbranschen.
Ja, de har sagt det.
Ja.
Hur har de sagt det?
Vi försökte ju...
Kontakta dem.
Det enda jag ville efter Sweatshop var att träffa H&M. Att fråga dem. För att H&M blev viktigt för mig för att det var ett svenskt företag och de arbetarna vi träffade, de jobbar för H&M. Så för mig blev det så här...
Jättestort.
Stort. Att så här, jag kan inte handla på H&M. Jag bestämmer mig själv. Så här, jag väljer bort H&M. Jag vet att det finns andra som har det lika dåligt. Men för mig väljer jag bort H&M. Och det enda jag ville när jag kom hem, jag vill bara träffa dem. Jag vill bara ställa frågan så här, hur kan ni leva med er själva när ni vet att det är så här. När ni vet att folk dör. Men de vill ju inte träffa oss. Och jag Aftonbladet frågade åt mig. Men de vill inte lämna några kommentarer om den här serien. För att de förklarade som att vi ger fel syn på textilbranschen. Så då vill inte de träffa oss. Vilket är superkorkat, för att om vi är fel syn så kan väl de träffa oss och berätta vilken som är den rätta.
Det är en jätteviktig fråga att prata om. Men en annan viktig fråga att prata om angående den här serien, det var att du hade en norsk producent. Who was very, very, very hot.
Han är gay faktiskt.
Ja, jag vet. Jag har honom på Instagram, jag likar, vi har pratat lite på Facebook, jag vet.
Han är världens snällaste.
Han är världens snällaste, han är så jävla snygg och
han
härlig.
Han är skitsnygg, han är jättegod.
Men han bor i Norge?
Han bor i Norge, men han är här ganska ofta.
Va? Ja.
Ja.
Träffar honom när du är hemma?
Ja, men han har kompisar här, han brukar vara här ibland.
Okej, så fort han är här hemma, then you call me.
I promise I will call you.
Bra.
Det är bra. Han är faktiskt jättesnygg.
Han är så jävla snygg.
Han är jättegullig.
Jag älskar också hur många ragg jag förstörde genom att prata om dem med media innan jag lärt känna dem.
Jag ska skicka den här podden till honom.
Vad vill du inte prata om i media?
Mina kompisar. Min familj. Personliga saker. Man kan tänka... Förstår du? Man kan tänka att jag är väldigt privat av mig. Jag är personlig om du frågar saker om mig. Men jag är väldigt privat när det gäller personer runt omkring mig. För att det har alltid haft som motto att när folk lär känna mig, då behöver de inte signa upp att jag ska skriva om dem på min blogg eller lägga ut en bild på dem på Instagram. Det kommer inte som ett paketpris bara för att man är kompis med mig. Utan jag respekterar mina kompisar väldigt mycket. Och om, det är klart att om vi har tagit en bild och jag tycker den var skitfin, så frågar jag dem så här, okej. Men på det sättet är jag väldigt privat.
Jag har vänner som jag har sagt till så här, förlåt, men jag vill inte att du skriver om mig på din blogg.
Men så...
Och sen har du slutat vara vän igen.
Nej.
Jo.
Aha.
Sveriges absolut största bloggerskap. För att hon skrev alltid om så här, om saker jag var med om, skrev hon på sin blogg. Typ. Och jag bara, men förlåt, men jag kan inte... Jag vill jättegärna inte... Jag är jättegärna vän med dig, men du får inte skriva om det när vi har...
Och grejen att, förstår du, speciellt när jag har dejtat människor, så har det varit väldigt viktigt för mig att förklara för dem att... För att, bara för att vi dejtar så kommer inte du synas på min Instagram. Och då har det faktiskt varit killar som har slutat dejta med mig.
Det har det.
Därför har jag nu också varit väldigt tydlig med att säga det väldigt snabbt. För att om de har misstyckt typ, då blir jag av med dem snabbt. Innan jag börjar tycka om dem. Så jag har ju typ såhär gräns för mig själv. Såhär, ja, men man kanske ska vara tillsammans typ ett halvår innan de får synas någonstans. Just för att såhär...
Jag kan inte vänta på att lägga upp bilder på folk. Jag vill bara dela med mig.
Jag är också så, och jag får verkligen hålla i mig. Men jag gör det av respekt för dem. Förstår du? För att när man väl
har
lägger ut
den...
Har
jag varit med på din Instagram någon gång?
Det tror jag inte.
Nej.
Det är väldigt få som har varit med på min Instagram.
Vad ska jag göra?
Du får bli bi. Nej, du kanske är bi. Nej, vad är du?
Bi?
Ja, du får bli bi.
Jag vet inte vad jag har för sexualitet.
Ja,
jag gillar att säga att jag är bi, för jag tänker att dels så tycker jag att det är lättare att kämpa för homosexuellas rättigheter om jag verkligen är bög.
Men jag har aldrig sett dig med någon tjej heller.
Nej.
Har du varit med någon tjej någon gång?
Ja, 46 stycken.
Jag älskar att du vet exakt hur många.
Ja, det är betydligt mer än vad det har varit män i mitt liv, kan jag säga.
Är det svårare att ragga upp en kille?
Men det är för att det betyder mer för mig om det är en kille.
Mm.
En tjej har varit lättare, för du vet där, du träffar en tjej, du går hem, det är inte samma komplexitet.
Nej.
Så att säga, det krävs mer ansträngning när du har sex med en kille.
Jag förstår det. Men det skulle du säga att tjejer är svårare att ragga, alltså så här,
nej,
om du,
gud nej,
killar är lättare,
alltså,
nej, tjejer är lättare.
Så här, det finns ju, det är en jävla generalisering.
Ja, fast men nu det finns, man får generalisera.
Ja, okej, okay, om vi är jättegeneraliserande så är det så här. The gay ones är antingen väldigt, väldigt slutty eller väldigt, väldigt restriktiva.
Ja, det är antingen eller.
Ja, medan tjejer är såhär, ja, men det är såhär, om det kommer någon, då kör vi. Nej, men okej, jag skulle säga så här: gay guys, och jättegeneralisering nu, jag känner bara att alla mina bögkompisar kommer att hoppa på mig.
Man behöver inte vara PK.
Ja, nej. Okej, såhär, bögar. Antingen är de så här att de har en eller två nya i veckan och träffar upp folk på Grindr och bara ska vi ses och ligga. Eller så är de så här en i varannat år när de är i ett förhållande. Tjejer, mer jämn nivå. Det är så här, ja, men det kanske är, om de träffar någon ute på krogen så blir det den, eller om de börjar dejta någon så blir det den. Det är inte samma...
Du behöver inte vara samma person hela tiden.
Nej, precis. Nej. Och det är också så att träffar en tjej på krogen, man har bra flow, du uppstår energi, då går man hem. Och det betyder inte att det är någon som...
Nej, men tror du att du skulle kunna bli kär i en tjej?
Ja, det tror jag. Men jag skulle inte vilja bli kär i en tjej. Det är ju lite komplext, därför att titta så här. Det här är ju problemet.
Berätta.
Älskar att så här blir alla mina intervjuer. Folk får sitta och intervjua mig istället.
Ja, men du valde fel person. Jag frågar
Nej, alltid. Men så här, det här tycker jag är ett dilemma. Därför att om jag säger till... Ja, till någon kille som jag tycker är bög, men du måste ju testa att dejta killar också. Så att du inte bara dejtar tjejer. Alltså, som jag sa förut, du måste testa det. Medan jag själv är så jävla inställd på att jag bara ska hålla på med killar.
Mm.
För jag vill så gärna vara gay.
Mm.
Alltså jag vill vara gay. Precis som andra människor kan känna så här, jag vill bara vara hetero.
Mm.
Jag vill bara vara bög.
Mm.
Jag vill inte
men
vara
var tror du det kommer ifrån? Har det alltid varit så?
Ja, men sen så tror jag också jag har väldigt... Jag gillar att vara... Jag vet om att jag är unik och annorlunda och jag har ett jävla problem med att passa in i en mall och norm.
Mm.
Och det är alltså när någon försöker få mig att passa in där du, så måste jag bryta mig ut. Precis.
Då vill du det ännu mer.
Ja, och det är väl eftersom samhället är så jävla heteronormativt. Att min kropp skriker att jag ska vara gay. Liksom.
Mm.
Jag tror det formade mig jättemycket till att jag var gay. Snarare än att liksom...
När kom du på att du var gay? Eller har du alltid vetat?
Nej, men jag har aldrig riktigt reflekterat över det. Min
Nej.
Familj är så homo liberal. Alltså jag är så här, jag bara undrar om min pappa har förstått att jag är gay. Vi har aldrig berättat det. Men alltså, med tanke på att jag liksom har gjort låtar om det och lägger ut på min Instagram. Och så, här.
Så ni har aldrig pratat om det?
Men han tycker inte att det är någon grej.
Nej.
Han skulle aldrig tycka att det var så här, något man pratar om. Utan det är så här...
Det bara är så.
Ja, precis. Alltså, ja. Det är samma grej som att jag skulle vara om jag var hetero.
Mm.
Liksom.
Och men inte det skönt? Samma grej.
Jo, absolut. Uh-huh. Fast jag är ju en liten bit dramatic. Jag hade ju velat ha så här... I'm
velat...
coming out!
Vet du vad du skulle ha? Typ så här, I'm coming out party.
Jag vet, men jag ska ha det. Jag har planerat den länge som helst.
Är det sant?
Men det är för att första gången jag hade sex med en kille, då var det så här, jag kammade med en tjej som visade sig vara en kille. Så här. Och då var han så här, ja, men det är en grej jag måste berätta. Jag bara, vadå? Han bara, ja, jag är egentligen en kille. Ja, jag blev jättekatfishad. Och då var jag 11.
Och jag bara,
jag bara,
du på med sånt när du var 11?
Det spelar väl ingen roll?
Typ. Jag var typ ute i skogen och lekte med pinnar när jag var 11.
Nej, och sen så var han så här, ah, okej, men vi syns på Hötorget klockan 11, typ. På natten, på kvällen. Så jag gick dit.
Hur gammal var han?
16-17 kanske.
Aha.
Mm. Han jobbar i en butik på NK nu. Men det var i alla fall inte superlyckat. Det var inte traumatiskt, han var jättesnäll, jättetrevlig och sådär. Men det var liksom så här, då testade jag första gången jag hade sex med en tjej var jag 13.
Alltså, så du hade sex med en kille först?
Ja, men sen efter det så var det bara tjejer jättelänge.
Mm.
Nu går vi vidare. Vad är det värsta ryktet om dig?
Att jag är en bitch,
tror
jag.
Tror du att det är ett rykte? Jag måste faktiskt erkänna, jag har aldrig hört någon säga Lisa Telby is a bitch.
Nej, men jag har hört många personer som har lärt känna mig som sa innan så här, aha, jag trodde du skulle vara största bitchen.
Aha.
Bara för att man har en bilden av att bloggare är bitchiga.
Det. Hur tror du att folk uppfattar det?
Konservativ. Typ. Och jag vet inte, jag tror att det beror på vem jag träffar. En del uppfattar mig som extremt bestämd. Det beror på vilket sammanhang jag är i. Och en del uppfattar mig som väldigt så här, tillags typ, och lite blyg och lite snäll typ.
Vad skulle du vilja att folk visste om dig?
Den var jättesvår. Alltså jag är ju en sån person som berättar. Jag säger ju exakt vad jag tycker. Och om jag vill berätta något så berättar jag det. Men det jag skulle vilja säga till någon som inte känner mig är att jag är jävligt trött på att folk tror att jag, att alla bloggerskor är bitchiga. Och att vi är jättesjälviska och att vi bara tänker på oss själva. Och du vet, den har jag tyckt varit jobbig. För när du lär känna någon som är ny i ditt umgänge, då måste du alltid först måste du bryta den väggen innan du ens kan lära känna dem. För att vem vill lära känna någon som är skitbitchig och någon som är jättesjälvisk? Det är ingen som vill det. Så på det sättet har jag tyckt att det varit jobbigt. För att så här, jag måste anstränga mig dubbelt så mycket för att någon ska tycka om mig. Just för att de redan har en författad mening om mig. Så det är väl typ det som jag har tyckt varit jobbigt.
Vad är din största flopp karriärsmässigt?
Mm.
Vad är det största misstaget du har begått i din karriär?
Alltså, jag har ju safeat väldigt mycket i min karriär. Jag har ju inte gjort jättemycket projekt, typ. Det var en skitsvår fråga. Alltså, det är ju så mycket så här. Jag vet inte om man ska säga, eftersom att vi gör mycket så här små kampanjer, så kan ju de, det är ju vissa som har gått skitdåligt. Det är så här, man har sålt en biljett typ, till något ställe. Det har jag gjort flera gånger. Och det är ju katastrof för företaget. Och kanske men så här, väldigt så här, skänkande självförtroendemässigt för mig. Då kunde inte jag gjort jättemånga, typ som sweatshop. Jag har ju typ aldrig gjort sådana stora projekt innan. Mm. Så det kan ju säga med sweatshop, så jag var så rädd.
Fick du betalt för att göra sweatshop?
Ja, de ersatte bara det jag förlorade på min vanliga inkomst för att vara med. För jag kunde inte jobba när jag var där nere.
Mm.
Så de ville inte ge oss betalt så att vi tjänade på det, för att de ville att det skulle vara så rent som möjligt. Och det förstod vi verkligen. Så jag tyckte att vi löste det på ett väldigt bra sätt.
Vad var det mest välbetalda jobbet du har gjort?
Jag har ett samarbete med Thomas Sabo. De är väldigt generösa.
Vad allt så här, när jag tänker Lisa Telby, då tänker jag att allt är perfekt.
Gör du?
Ja, vad är mindre perfekt?
Så mycket. Jag är extremt slarvig. Extremt slarvig, extremt tankspridd. Också varför jag är jättedålig på att höra av mig. Nu ska jag berätta en sak. Jag kan vara väldigt... Med mina närmaste kompisar är jag väldigt känslig. Men om det är någon jag inte känner så bra, så kan jag vara extremt okänslig.
Mm.
Att jag kan vara... För att jag är så inne i min egen bubbla, så jag märker typ inte om jag sårar någon. Eller om jag kanske inte hör av mig när jag skulle ha hört av mig, och att någon tar åt sig. Mm. Eller om jag kanske inte kom på någons födelsedag. Du vet så här, för att jag tänker typ att så här, men det var så många andra där. Typ så här, ingen märkte att jag inte kom, förstår du?
Och det där är det värsta som finns. Det är som mina vänner som säger så här, men varför ska jag likea din Instagram-bild? Det är ändå 1000 andra som likar. Man bara...
Men jag kan vara den personen. Det är min största brist.
Du likar fan sällan mina bilder på Insta.
Men likar jag någons bilder? Jag likar ingens bilder. Ja.
Vilken händelse i ditt liv har format dig mest att bli den personen du är idag?
Du tänker om det har varit någon traumatisk upplevelse eller någonting som har hänt i mitt liv?
Ja.
Alltså, jag är ju en ganska tråkig person, tycker jag. Jag har haft ett väldigt lugnt liv.
Mm.
Med, vad ska man säga, väldigt jämnt liv. Det har inte hänt mycket upp och ner liksom.
När grät du senast?
Men jag gråter jätteofta.
Ja.
Jag gråter för allt. Jag såg en så gullig dokumentär igår. Det finns på Netflix. Den heter typ så här, världens gulligaste djur typ.
Nej, men, och det grät du till?
Men det var en råtta. Det var så jävla söt. Men jag gråter väldigt mycket. Om jag bråkar med mina kompisar, då gråter jag jättemycket. Och sen måste jag gå hem till dem och kramas typ. Och gråta. Jag är väldigt emotional då.
Vad ska du göra när strålkastaren släcks?
Då ska jag...
Eller, får jag bara fråga en sak? Tänker du att du kommer vara känd hela livet?
Nej, det tror jag inte. Alltså, jag vill ju göra något kreativt eftersom att jag är en kreativ person. Vad det blir vet jag inte. Det får vi se. Jag är ju jättepluggig också. Jag gick ekonomi och juridik på gymnasiet och tyckte det var skitkul att plugga. Så jag vet inte. Och sen gillar jag att bestämma. Så jag vill ha något kreativt där jag får bestämma. Om du har något bra jobbtips får du gärna.
Men just nu kan väl du få göra lite vad du vill. Så jag tänker det är väl smartare att starta nu.
Ja, alltså jag har ju eget företag. Ja. Men jag måste bara komma på vad det är jag vill göra.
Ja. Jag tänker att jag ska börja designa örhängen. För att, alltså, varje dag får jag frågan om en
örhängen. Här har du ett örhänge.
Ja. Det är alltid folk som
du frågar. Har ofta örhängen, kommer jag på nu.
Alltid.
Har du ett hål eller har du...
Ett. Hur mycket omsätter ditt bolag?
Det vet jag inte. Nej. Det vet min revisor.
Ja, jag gick in här på alla bolag för att kolla.
Ja, men det är precis nytt. Jag startade faktiskt mitt företag i januari.
Jaha. Mm. Hur kommer det sig?
Det kommer sig...
Hur fick du in pengarna innan?
De betalade ut det som lön.
Aha.
Men sen så blev det jobbigt när du hade typ så här 25 olika arbetsgivare per månad.
Ja.
Så då startade jag ett aktiebolag. Jag skulle starta det i december, men det blev så här, då kan jag lika gärna vänta till januari. För det blev så här, då behöver inte jag göra någon bokslut. Typ.
Vad tror du på?
Vad menar du?
Gud?
Ja. Jag tror...
Det var en där given fråga.
Eller såhär, jag bara, ja, vi har ju snackat om att jag är kristen typ en halvtimme, men...
Ger du pengar till tiggare?
Det gör jag. Eller nej, jag föredrar att gå in och köpa mat åt dem. Jag vet inte varför. Jag gillar att ge dem mat istället.
Vilka mer såhär välgörenhetsorganisationer?
Är jag med? UNICEF.
Är du ambassadör för UNICEF?
Nej. Det är jag inte. Men jag
vet du hur svårt det är att bli? Jag vill bli ambassadör för UNICEF.
Typ Selena Gomez är det.
Ja, men de har ju svenska också.
Har de?
Mm, det har de. Men de gör så här undersökningar på befolkningen på vem som är, alltså vilka som är mest kända.
Är det sant? Ja. Nej, då kommer jag kommer inte heller bli det i sådana fall.
Nej.
Jag stödjer UNICEF och sen en kristen organisation.
Som en sista grej, där är någonting jag gjort med några av gästerna här.
Yes.
Vi har ju en del gemensamma vänner på Facebook.
Ja.
Så att jag säger deras namn.
Ja.
Och sen ska du säga det första ordet du kommer att tänka på.
Okej.
Okay. Så att om jag säger Duff så säger du...
Rolig.
Ja. Mm. Oj. Ärsta. Angelica Blick. Gud vad vi kommer få upp någon form av så här modemaffia här. Eller så.
Kommer det här komma med i podden? Då får jag bara säga bra grej.
Nej, nej. Angelica Blick.
Energifylld.
Annika Englund.
Snäll.
Awa.
Dance Queen.
Clara Henry.
Givmild.
Daniel Paris.
Vad ska man säga? Han är väldigt... han är väldigt speciell på ett väldigt älskvärt sätt. Han har sin speciella personlighet.
Unik.
Unik heter det. Mm.
Ellen Bergström.
Väldigt trevlig.
Hampus Nessvold.
Känner typ knappt jättedåligt.
Joakim Kleven, producenten av Sweatshop.
Nu har vi inte sagt hans namn. Alltså han är min baby. Baby boy.
Baby boy. Hi. Linda Hallberg.
Också jättegosig. Gosig är hon.
Maja Strömstedt.
Snäll.
Molly Nutley.
Ärlig.
Molly Pettersson Hammar.
Drama queen. Nej. Väldigt rolig. Rolig är hon.
Nicole Grängsham.
Trevlig.
Trevlig. Oskar Sia.
Väldigt excentrisk.
Ja. Alltså jag har aldrig hört så politiskt korrekta svar här.
Men jag gillar ju bara alla de du har sagt.
Okay, ja. Sara Montazami.
Åh, hon är så himla gullig. Hon är verkligen skitsnäll.
Tobias Tovid.
Älskar honom, Dancing Queen.
Victor Frisk.
Väldigt, väldigt, väldigt mycket energi. Men jag tycker om honom.
Men jag tycker om honom.
Men man blir... Det,
om, man du var tvungen, om du var tvungen att skjuta en av de här personerna.
Ja.
Vem hade du skjutit då?
Dig.
Jag Okej, det gör så här. Eftersom du är så PK.
Jag är inte PK, jag vet inte generalisera asmycket i den här podden.
Jag väljer tre personer och så får du köra en fuck, marry, kill på de personerna.
Okej.
Vet du vad fuck, marry, kill är?
Man ska fucka en, man ska marry en.
Och du ska ligga med en, du ska skjuta en och du ska gifta med en. Okay. Jag säger,
är inte du vän med Joel och dem på Facebook?
Jo, men jag tänker våra poddlyssnare, jag vet inte vilka det är.
Aha, okej. Okay.
Så att jag säger Victor Frisk.
Ja.
Jag säger Oscar Sia.
Ja.
Och jag säger Awa från X-Factor.
Oj. Okej, jag skulle ligga med Awa.
Mm.
För att hon är världens roligaste människa. Mm. Jag skulle gifta mig med... Ska jag gifta sig med Oscar eller med Victor? Ska man tänka att man får barn och sånt också?
Ja, antar
det. Men du tänker allt. Jag skulle nog... Nej men gud, jag kan inte säga att jag ska skjuta någon.
Jo.
Nej, men det...
det är det som är hela poängen med leken. Du måste välja en av Oscar och Victor att gifta dig med och en att skjuta.
Okej, men då gifter jag mig med Victor.
Och skjuter Oscar.
Ja, då får jag väl skjuta Oscar då.
Uh-huh.
Nu, vad elakt. Jag gillar dig Oscar om du lyssnar på det här.
Varför skjuter du Oscar Sia?
Jag vet inte, jag måste ju välja någon.
Ja, det är väl så där alla mördare tänker.
Ja, du tänker ju det, är ju psykopat.
Lisa, tack för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du pratade med mig och intervjuade mig.
Ja, det var så mysigt.
Vad händer härnäst för Lisa Telby?
Nu har jag varit lite ledig, så nu börjar jag jobba igen och resa och fixa och dona och greja. Så det blir
nästa steg.
Nästa steg.
Har du startat en YouTube-kanal?
Nej, jag gillar inte min egen röst. Och så är jag med här.
Men, ja, men alla, det börjar kännas som att alla modebloggare nu går
över. Ja, jag vet det. Och jag vet att jag borde. Men vad fan ska jag prata om? How I do my makeup. Jag kan inte ens sminka mig ordentligt.
Nej, och det är så många som också gör det.
Ja.
Har ni tips på vad Lisa Telby ska starta en YouTube-kanal om så kan ni mejla det till...
How my boyfriend does my makeup. Gör det. Maila mig på... ska jag säga min mailadress?
Nej. Om du har tips på hur Lisa Tellby ska starta en YouTube-kanal, då så kan du kommentera det på hennes Instagram som är Lisa Tellby.
Ja, precis. Eller ska du skicka DMs till mig.
Ja. Läser du alla dina DMs?
Jag läser alla mina DMs.
Vad är den konstigaste vem är den konstigaste personen du har fått ett DM ifrån?
Med
är det mycket dick pics typ?
Det finns det absolut att välja på om man tycker man vill det är kul. men jag skulle nog säga, med tanke på att vi inte alls känner varandra, skulle jag säga Frans. Han tyckte att jag hade fina bilder.
Mello Frans
tyckte att jag hade fina bilder.
Hur reagerade du när du fick någonting av Frans?
Jag vet inte, först trodde jag att det var ett fake account, men sen gick in och han hade ju typ 200 000 följare eller någonting. Jag bara, it must be the guy.
Har du svarat?
Jag har inte svarat, ska jag göra det?
Det måste du göra.
Okay.
Det är ändå Mello Frans. Du får passa på, han är het just nu, han kanske inte het något år.
Han är yngre än mig.
Ja, men kan du inte dejta en yngre kille?
Nej.
Är han 97 typ?
Jag vet inte, han är 98.
Och du är 96?
Ja.
Det är helt okej. You have my blessing to have sex with Frans.
Tack.
Tror du att Frans kan vara bra i sängen?
Alltså, det här kan jag inte säga, jag har aldrig träffat honom, men han känns lite mesig kanske.
Ja.
Om man säger så.
Är det därför du inte har svarat?
Det är bara därför jag inte har svarat.
Okej, Lisa, tack för att du kom hit idag!
Sex!
Push, push!
Puss.
Of I Like Radio. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.